Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då hälsar jag välkommen till det här bonusavsnittet av Hockeystudion. Jag har den stora glädjen att träffa Växjös general manager Henrik Evertsson. I 15 år har han styrt framgångssagan Växjö Lakers. Tagit upp klubben till SHL för att sedan vinna 3 SM-guld på 7 år. Han har kallats allt från geni till pojken med guldbyxorna. Välkommen till programmet, Henrik.
Tack.
Hur hanterar du allt beröm?
Brukar inte lyssna så där jättemycket. Jag är min egen största supporter. Så att jag klarar mig rätt så bra.
Är du duktig på att berömma dig själv?
Ja. Det är jag. Jag tycker jag gör bra grejer när jag gör bra grejer. Sen är jag jävligt kritisk också. Men jag bryr mig inte jättemycket om vad andra säger. Oavsett om det är bra eller dåligt. Det tror jag är rätt hälsosamt.
Är det ditt sätt också att behålla fotfästet? När det går väldigt bra?
Ja, i den mån man nu behöver det. Så. Det är väl sån jag är bara. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är sån bara.
Har du känt någon gång i den här perioden, så då var det general manager, att du liksom har svävat iväg och liksom tappat fotfästet? Så var det?
Ja, små stunder så har man kanske gjort det. Jag tycker att de här åren som var mellan guld nummer 2 och guld nummer 3. Vad blir det då? Det blir 18, 19, 19, 19, 20. Det var inga bra år för oss. Vi kom 7 och 10 i grundserien. Och jag tycker att del av det var att vi kan väl kalla det för sväva iväg. Vi tog lite saker för givet. Vi höll oss inte till våra grundvärderingar och vårt grundsätt att jobba och med vi så menar jag väldigt mycket jag. Och det gick som det gick också. Så att det har vi väl gjort.
Sammanföll väl en period också när du delvis hoppade in som vd också. Hade det någon påverkan tror du?
Nej.
Eller?
Nej. Det hade inte alls.
Vi ska komma in mer på de där 2 åren och även framförallt det arbete ni gjorde för att komma tillbaka och vinna guldet förra året. Där. Men, när vi spelar in det här då, så är det ju ganska exakt 24 timmar kvar då, till SHL-premiären där Växjö ställs mot Färjestad. Beskriv din känsla inom bords nu när det är ett dygn kvar till en ny SHL-säsong.
Väldigt neutral. Liksom, det har inte hänt någonting än. Vi har inte spelat en sekund av SHL-hockey, så det finns inte så mycket att förhålla sig till eller reagera på. För 10 år sedan så hade jag förmodligen varit ganska tänd eller nervös eller någonting däremellan. Idag är jag inte det, utan jag skulle säga neutral. Jag väntar på att det ska dra igång. När det gör det så kommer jag att reagera på det som sker.
Det har förändrats att du kan vara lugnare fram till någonting händer.
Ja, det har det gjort. Och det gick egentligen genom samma process i Allsvenskan. De sista vi gjorde, eller jag gjorde 6 säsonger där som både tränare och sportchef. De sista säsongerna gick vi till kvalserien alla 3. Vi vann grundserien sista året när vi gick upp. Stor skillnad där man var mycket, mycket lugnare. Och sen så gick vi upp i, heter ju elitserien då, och då kom tillbaka. För då var det ju en ny process. Va? Då, vi fightades ju för att inte kvala neråt. De förstår det nog. Då är nerverna lite utanpå igen.
När jag bevakar matcher i Växjö då, så sitter vi egentligen bara 2 meter bredvid varandra. Det är en betong pelare kan vi säga mellan oss där. Men då skulle det lika gärna kunna vara 100 mil mellan oss, känns det som. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Du är otroligt fokuserad och liksom avskärmad, känns det som, när du spelar.
Ja, det finns väl någon som har gjort misstaget att försöka prata med mig under match. Då har jag ofta fått be om ursäkt efteråt. Jag är i min bubbla. Spelar matchen. Och inte så att jag liksom är ute på isen, det är det jag menar. Men jag... som sagt, jag sitter och reagerar på det som händer. Och väldigt, väldigt fokuserad. Och vill absolut inte bryta den fokusen genom att slösnacka med honom. Det är alltid agenter och liknande som hör av sig. Och är du på matchen, vi kanske kan träffas. Jag tror aldrig jag har träffat en agent.
Det är en ganska utsatt position du sitter i på ett sätt också. Att det är på pressläktaren, det är mycket agenter, det är mycket scouter, det är mycket journalister. Och liksom, som...
Men de har lärt sig.
Ja. Ja. Finns det någon speciell anledning till att du ändå väljer att sitta just där?
Jag har alltid suttit där. Jag är rätt mycket van människa. Sen jag har inte haft några större problem med. Jag har ju aldrig sagt till dig att kom inte fram till mig under match, utan du uppenbarligen märkte själv. Ja. Jag tror att det syns.
Ja, det gör det. Jag har tänkt på det, och du, även att du kan bli ganska förbannad ibland också. Man hör att näven slår i bordet och sådär.
Ja. Ja. Det, jag har väl, alltså, jag saknar nog ganska många talanger för att liksom lira själv på högsta nivå, men det är inte tävlingshuvudet som saknas i alla fall.
Vad är det du tittar på där uppe när du sitter där?
Titta på det som sker. Allt ifrån hur det spelas till hur du coachas till titta på det som sker. Och jag går ju alltid ner i periodpauser och tror givetvis att jag kan påverka mycket mer än vad jag kan. Det är väl också en sån här grej som förändrats genom åren. Att man kanske första åren ska jag inte sticka under stol med att jag definitivt försökte coacha i paus. Det har jag nog inte gjort på ganska många år. Det handlar väl mer om att man vill erbjuda ett stöd och kanske en vinkel som man inte har där nerifrån. För ofta är du ännu mer upphetsad där nere. Jag har ju stått i Boston också. Då lirar man verkligen. I alla fall jag.
Händer det att du stormar in i omklädningsrummet fortfarande och är riktigt förbannad på spelarna?
Aldrig någonsin gjort under alla mina år. Aldrig satt en fot i omklädningsrummet under match.
Har du skällt ut tränarna?
Nej, inte skällt ut. Men visst fan har det varit liksom lite upphetsat. Men inte, nej, inte skällt ut. Det är liksom, där och då är det ju inte det handlar om. Då gäller det bara konstruktivt.
Hur skulle du beskriva din relation till Sam Hallam då? Är det rent professionell? Eller?
Nej, en bra vän. Sen är det inte sådär så vi liksom kör fredagsmys ihop och sådär, men jag var på hans bröllop och vi gillar, eller i alla fall jag gillar umgås med han. Jag tror att han tycker att jag är helt okej umgås med faktiskt. Vi är ganska lika, så att det brukar funka rätt bra.
Umgås familjevis också så eller?
Nej, som sagt inte så. Sen känner vi ju varandras familjer väldigt väl efter åren. Men nej, definitivt en vänskaplig relation.
Är det svårt att hålla isär den där vänskapen kontra professionalismen där?
Nej, jag tycker inte det. Jag strävar väl alltid efter relationer där du inte ska uppfatta det som svårt. Jag själv funderar inte speciellt mycket på det. Det är väl bara en bra vänskaplig relation om man kan bli förbannad på varandra utan att det kostar för mycket. Så är jag uppvuxen i alla fall.
Den här tävlingsinstinkten då som du pratar om, har den alltid funnits där?
Ja, absolut.
Vi ska liksom gå in på det här. Nu tänker jag också lite grann. Du är född i Kungälv 1972, enligt sajten Elite Prospects i alla fall. Ja. Är det korrekt?
Ja, underligt nog på Mölndals lasarett som är andra, komplett andra ändan av stan.
Ja.
Men Kungälv, ja.
Men ni bodde i Kungälv, men du föddes i Mölndal på lasarettet där?
Ja, det fanns väl inte plats eller någonting, jag vet inte. Men ja, stämmer.
Hur skulle du beskriva din uppväxt?
Till att börja med skedde han inte speciellt mycket i Kungälv, utan vi flyttade till VD som ligger 6-7 mil söder om Göteborg. Kungälv ligger ju 2-3 mil norr om Göteborg. När jag var 2 år eller något liknande. Så relationen till Kungälv är inte mycket mer än i passet. Så det är ett litet villasamhälle. 3000 invånare där det mesta kretsar kring att vi hade kommunens enda ishall. Så i de trakterna finns inte speciellt mycket hockeykultur. Men i VD finns hockeykultur. Ingen så här superframgångsrik hockeykultur. Men definitivt en hockeykultur. Alla spelar hockey och det var liksom ishallen man samlades. Så att, traditionell småsamhälles uppväxt där man tävla och fick stryk mot de äldre och tog ut det på de yngre och så vidare.
När du säger kommunen sen, ishall, är det Varberg då vi pratar om?
Ja, Varberg, ja, exakt.
Mm, ja. Och när man tittar på Elite Prospect igen då, så finns det ingen spelarkarriär för din del där.
Och tala om, nej.
Ja, det står inte med.
De reggar väl inte så låga.
Hur såg den ut då?
Jag spelade ju fram till jag kan ha varit 18-19 år. Jag var otroligt lat. Alltså kan fortfarande än idag inte träna, alltså fysiskt träna, det går inte. Det är helt omöjligt. Ganska allmän bolltalang så där och som sagt gillade att tävla och spela alla sporter man kunde. Men var inte framgångsrik på det viset. Och sen hoppade vår tränare av i juniorlaget. Jag och någon kille till tog laget. Och jag tyckte det var mycket roligare än att spela. Då var man ju med ändå. Och det, ja, sådär. Kul på bussen hem. Och sånt där som tillhör de lite lägre nivåerna. Så då började egentligen min tränarkarriär där. Så jag började träna. Det var 20 kanske.
Och jämnåriga då, i stort sett?
I stort sett.
Ja. Och det var ju Veddige.
Veddige,
ja, som var klubben riktigt. Också, är det?
Veddige.
Mm. Ja. Klubben. Ja.
Så det, och Veddige då är ju moderklubb till Peter Högard. Det är väl den som är mest känd kommandes därifrån. I övrigt så har vi som sagt inte så mycket superframgång, men väldigt mycket hockeyhjärta.
Mm. Och så hade du en yngre bror som var ganska, eller som var spelare?
Ja, brorsan var väl kanske, bortsett från Höger, de är lika gamla dessutom, så det kom i ett slag, men de två är väl det bästa klubben har fått fram då, så brorsan gick vidare till Rögle och Peter gick till Frönda. Och fick också en hockeykarriär även om han inte spelade på högsta nivå. Så lirade han på bra nivå under ganska många år och jobbade som scout idag.
Var det störigt att han...
Nej, inte alls. Tvärtom, det var nog mycket det som ledde in mig på att jobba med hockey. För att man hängde ju med till Ängelholm och fick se hur det gick till på riktigt. Liksom. Det var ju en helt ny värld som öppnade sig. Och Stefan Bergqvist tränade dem då. Fick se styrspel för första gången. Liksom. Fan är det här? Hur häftigt som helst. Så att det var nog det som stimulerade väldigt mycket att jag fick se vad som hände när man faktiskt satsade på någonting och att det kunde vara kul. Ja, men det var ju tävlingsmentaliteten igen. Och fan, jag ska också bli bra på någonting. Jag fattade att jag inte kunde bli det på spela då. Så att då fick man ta något annat.
Men det var hockeyn som blev nummer ett för dig. Var det naturligt från början? Eller?
Ja, hockeyn har alltid varit nummer ett i vår familj. Vår släkt överhuvudtaget är väldigt hockey. Min morbror var med och starta klubben och sådär. Så att det, hockey är väldigt stort i släkten.
Mm. Vi är framme kanske till 20 år där vi pratar om nu det första jobben du tog. Sen är det ju 28 år då när du dyker upp i din första liksom klubb som officiellt. Då är det Kitzbühel i österrikiska andra laget. Andra ligan. Om vi börjar, vad händer de här åren mellan 20 och 28 då?
Då tränade jag mig upp. Först hade jag då klubben, alltså VDs J20-lag. Sen tog jag över A-laget och vi hade ett ordentligt race från lägsta serien, division 4 upp till division 2. Och ja, så här, när man tittar på det efterhand så drev vi det laget, jag och en kille till, mer likt ett elitlag tror jag. Vi körde barmarksträning 4 dagar i veckan och 2 timmars pass stenhårt. Det var, man hade inget att välja på. Och körde väl slut på glädjen fullständigt, kan du säga, efter att inse. Sen efter det så gick jag vidare och tog Hallands TV-pucklag under 2 år någonting. Och hade samtidigt då börjat jobba på målvaktsskolor. Alltså, jag insåg ju för att på något vis nischa mig. Det var lite annan tid. Det var inte så lätt att... Alltså jämfört med det var då så är det ruskigt lätt idag att få jobba med hockey på heltid. Bara med alla hockeygym som finns. Det, då var det ju fan omöjligt. Och unga tränare ansågs ju vara totalt värdelöst. Det var ju bara erfarenhet. Så jag sökte mig utomlands, för då var man ju svensk. Det var ju något extra. Och dessutom så insåg jag att målvaktstränare, det var någonting som började bli ropet. Så jag lyckades ljuga mig in på en utbildning. Jag har inte ställt målvakt, kunde ingenting om målvakter. Kom in på en utbildning som förbundet, Halland hade ingen att skicka. Så sa de att du vill ju gå utbildning. Vill du gå den här då? Ja, absolut. Du kommer dit och säger, tjena för fan, hög nivå de börjar på här. Det visade sig efter bara en halvdag så förstår jag att det var inte en utbildning, utan det var södra Sveriges bästa målvaktstränare som skulle ta fram nästa generations målvaktsutbildning. Och där var jag med. Jag fick hålla väldigt tyst i ett år. Vi samlades sådär var 6:e vecka eller någonting sånt. Thomas Högberg som blev senare i HV då, som höll i detta, lärde mig otroligt mycket. Och så kunde man sätta upp det på CV:t och lyckades på samma sätt sälja in mig, kanske vi ska använda istället för att ljuga sig in då. Som målvaktstränare. Först i Toronto. Vladislav Tretjak hade en skola där. Och det var verkligen han som hade det. Han var på is hela tiden och liksom körde. Det var ju otrolig nivå. Det var ju 8-10 NHL-målvakter varje år och sen hela raddan neråt. Och åkte dit i 2 år. Samma sak där. Det hamnade på CV:t. Man lärde sig massa grejer. Därifrån hamnade jag i Tjeckien. Och blev målvaktsansvarig för en jättestor skola där. Och dit kom det väldigt mycket tyskar och österrikare. Och då kände jag att jag var redo att liksom ta ett jobb utomlands då. För det var man ju som sagt var svensk. Det var ju högvilt. Eller ja, högvilt, men högvilt i Kitzbühel i alla fall. Som då var andra ligan i Österrike. Ja, så fick jag det jobbet.
Men du var head coach där?
Jajamän, jag var head coach. Och jag var head coach hela vägen fram där. Och tränade även ett juniorlag och ett pojklag. Men där fick jag sparken i november eller någonting sånt där. Det hade inte gått tillräckligt bra, tyckte han. Det lärde man sig också någonting utav. Månadsskiftet november-december var det förresten. Vår amerikan sa det att ska man få sparken någonstans i världen så måste det ju vara i december i Kitzbühel när säsongen börjar. Alltså den riktiga säsongen, skidsäsongen. Mm. Så att jag hade ett jävligt kul år där. För jag var ju kvar och tränade pojklagen då.
Ja.
Det var otroligt bizarrt. Men kul.
Du hade kvar den tjänsten på ett laget i junior.
Ja.
Bara A-lager om inte tyckte att du ville ha det.
Jag satt i och för sig kvar och fick byta om in i A-lagets omklädningsrum hela tiden. Det fanns ingen annan plats. Jag satt med där med den nya tränaren. Vi bara kompisar som fan.
Och då hade du med lite skidåkning också. Lite annat
också. Och lite annat också. Ja, precis. Det var jättebra. Men där så fick jag kontakt med en agent. Så skaffade jag en agent. Och till året efter då så fick jag jobb i Clermont-Ferrand som var nykomlingar i franska högsta ligan då, som heter Ligue Magnus.
Och då, nu är vi i början på 2000-talet.
Ja, 2001 va? Eller något sånt.
Mm. Och där flöt det på, du fick i alla fall vara kvar.
Ja, det fick jag. Kom ner dit och var väl en... De hade väl tagit det sådär lite franskt. det löser sig. Så vi hade fyra backar i truppen när jag kom dit. En jävla massa forwards, bland annat fem forwards som inte hade spelat en match på de sista tre säsongerna. Men det var goa killar, och goa killar får vara med. Lokala killar givetvis då. Så man rörde inte dem, de hade inte stått utan till match, men med skulle de få vara. Så jag fick liksom bygga upp det där laget. Började med sju raka torsk, tror jag, sen vann vi en match. Varenda match vi vann fram till jul. Sen delar man upp serien efter jul. Nu gick vi faktiskt till final i B-poolen då. Hade fått in. Så vi hade ett anständigt gäng. Så jag var kvar ett år till och kunde bygga det ordentligt. Och det var andra året vi gick till final. Vi gick till semi. Första året. Så att det är också jättelärorikt. Det var ganska många lag som var äldre än vad jag var. Och man fick liksom lära sig att handskas med den mentalitet. Du kan liksom inte visa någon svaghet där direkt och bli uppkäkad.
Hur var du som tränare slash ledare på den här tiden?
Ja, strategisk och het. Jag var nog även lite för engagerad. Väldigt het i båset. Men också väldigt strategisk. Jag har alltid trott mycket på att taktik kan göra mycket. Mm. Gemensam taktik slår ett individuellt lag.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vilken dag som helst.
Har du funderat något på att det här drivet för att träna själv fanns inte? Men det känns som att du har haft ett otroligt driv med liksom den karriären som tränare. Det kan...
Ja, det är väl...
Är det just att man slipper springa och lyfta?
Nej,
antingen brukar man ju ha...
Det blir ju den effekten, men det är ett personlighetsdrag jag har. Jag är väldigt svart och vit. Jag gör saker till max eller inte alls. Jag kan äga en bil i 3 år utan att tvätta den. Någonting annat är jag jättenoggrann med. Så att man brukar skämta om bokstavskombinationer hit och dit, men jag vet inte. Det kanske är någonting sånt. Men svart och vit är jag i alla fall.
Kan det vara så, tror du?
Nej, ingen aning.
Du har inte gjort någon
utredning? Nej. Det är väl av godo i sådana fall, inte vet jag. Jag trivs med sånt.
Ja, det är många som sa det. Jag vet att Kjetil André Åmots pappa, Finn André heter han, sa det någon gång att A4 barn gör A4 resultat.
Ja, lite grann så. Ja, definitivt. Jag är aldrig ute efter att vara lagom. Så hellre gör det inte alls än att göra det lite sådär.
Och nu är vi framme vid 2004-2005 säsongen. Om vi har räknat rätt. Och du kommer in, du får jobb som assisterande tränare bakom Joakim Fagervall, numera i Malmö, som var en ganska het, alltså en, vad ska jag säga, alltså han var en tränare i ropet, kan vi väl säga.
Han var nog den hetaste, skulle jag säga. Han hade ju...
Utanför SHL,
ja. Ja. Jag skulle säga att det var i brytpunkten där. Spelade eller tränade du i Allsvenskan, så var du ju inte aktuell för elitserien. Det var ju bara så. Mm. Så de snurrar ju runt på samma gäng. Alltså idag hade han ju haft varenda lag efter sig. Han hade ju tagit Oskarshamn till en sån vinstmaskin, så det fanns inte. Så att, ja.
Hur fick du det jobbet?
Min agent som jag hade då var samma kille som hade Sean Podin, som ju hade kommit hit året innan och givetvis var... Den agenten låg väl rätt bra till i Växjö, skulle jag väl misstänka. Så han lobbade in mitt namn till klubben, och sen så var jag och är bra vän med Patrik Aronsson som var, kom ju från Kungsbacka, alldeles nära Varberg och sådär. Så, han representerade då Joakim Fagervall, så han lobbade väl in mitt namn till Jocke. Och återigen så var det den här målvaktsnischen som också var ganska bra, för att det, på den tiden, det var inte så länge sedan, så alltså det var inte standard att ha en målvaktstränare. Så att kunde man kombinera det var ju det svinbra. Det var ju två för en. Liksom.
Och den sålde du in naturligtvis.
Ja, absolut. Mm.
Hur bra målvaktstränare är du då, skulle man kunna säga?
Är du? Det blir ju lyckan. Ja, jag har inte idkat det yrket på jävligt länge. Men, så förmodligen inte speciellt bra. Men jag lägger mig fortfarande i. Sådär.
Mm.
Jag tycker målvaktsträning målvakt överhuvudtaget är så jävla roligt. Mm. Alltså det är ju verkligen där kan du verkligen göra skillnad. För att jag spelar om min karriär skulle stå i mål. För de behöver inte röra på sig lika mycket heller. Det känns som en bekvämare position på det viset.
Och då hade ju Växjö precis, ja, nyligen, om det var året innan eller någonting, gått upp i Allsvenskan i alla fall, eller två år innan eller sånt
där. Året innan.
Ja, året innan, året. Precis. Vad var det för typ av lag och klubb du kom till då?
Det var ju, ja, om man skulle beskriva laget som en fest, så var det en fest som hade en timma kvar ungefär. Det var ganska stökigt, musiken var på, det låg grejer lite här och var. Men fortfarande en bra fest. Alltså, en bra klubb, alla menar väl, inga konstigheter, men det hade ju gått fort. Man hade ju byggt laget på, egentligen med hjälp av pengar. Det är inget konstigt, så är det. Och vem kan du få med hjälp av pengar? Det var inte enorma pengar. Det var liksom inte så här Malmö-pengar när de körde. Utan du kan ju få dem som de inte vill ha en våning upp. Och då, varför vill de inte ha dem då? Om det är bra att spela, jag oftast inställningen. Så vi hade ju ett ruskigt brokigt gäng vad det gällde lagtänk och många andra saker. Så att, och Jocke är ju en tränare som definitivt prioriterar inställning. Så han grät sig nog till sömns ganska många kvällar där, tror jag faktiskt.
Såg du omedelbart potentialen ändå i Växjö?
Så. Både och. Jag brukar säga att Jocke lärde ju mig någonting som jag inte hade haft koll på fram tills dess. För jag är väldigt skicklighetsbaserad i grund och botten. Alltså, jag gillar skickliga spelare. Spelsinne är ju liksom fantastiskt när man ser någon som har det, och hemskt när man ser någon som saknar. Jocke älskar ju inställning. Och det hade jag lite sett ner på faktiskt. Men han fick mig inse att du kan inte vara utan det. Och hur jävla mycket det är värt. Så det var liksom de där två åren med Jocke. Där vi dels rensade ut och fick ihop ett lag. Fick in liksom Johan Markus och Martin Rom, två alltså lagspelare, så det bara stänker om det. Och började träna på rätt sätt. Det var lite ögonöppnare för mig också, just att det är ju så här det ska gå till. Och det är klart att då fattar man att det fanns potential med bra stad, bra resurser. Även om det började, man hade ju levt ganska högt, så att det började ju krångla lite med stålarna också. Men, ja, potential, men det var inte sådär jättetydligt, kanske.
När började du liksom tänka SHL och SM-guld i Växjö? Det var inte i det här läget.
Nej, det var det absolut inte. Jag vet inte. Aldrig i Allsvenskan, skulle jag säga. Utan det som låg framför det. Jag minns man gick till kvalserien första gången. Det var ju så stort så herregud, för spelat kvalserien. Så att nej, jag vågade inte drömma om elitserien ens innan vi gick upp.
Alltså, två år efter, du hade två år som assisterande då med Fagervall. Och sen tog du över som sportchef, eller du blev sportchef. Och hur gick det till?
Ja, det är ju en helt sjuk story i sig självt. Jag passar väl egentligen rätt dåligt som assisterande. Jag gillar att ta beslut. Ibland har jag säkert själv sagt att jag gillar att bestämma. Det är inte helt sant. Jag lyssnar gärna på andra, men jag vill kunna ta beslut. Jag hade ett år kvar på mitt avtal när Jocke lämnade. Och jag hade väl hoppats att få ta över laget då. Men det hade ju inte gått så där. Vi hade stöpt om laget, men synbarligen så hade det väl inte gått så där superbra. Lite som Växjö var vana vid. Man var ju fortfarande vana vid att en förlust var katastrof. Liksom. Det ska man inte ha. Man ska vinna alla matcher. Så att då ville ju styrelsen, det fanns ju ingen sportchef och sådär. De ville dels ha ett så kallat namn som tränare. Och så skulle man inrätta en sportchefsposition. Och då fick man en kandidat till sportchefsplatsen. Man talade om för mig att man kommer gå en annan väg på huvudtränaren. Jag tänkte, jag får väl köra på då. Den killen som skulle hoppa på då var boendes i Tingsryd. Och han presenterades, det här är en story jag har dragit 1000 gånger, så det är säkert många som har hört den. Men presenterades i tidningen att han är ny sportchef. Och det som hände då var ju givetvis det som fanns stor risk att skulle hända. Det blev ju ramaskri i Tingsryd. Han drev dessutom en ganska stor techfirma, bensinmack och lite annat, och fick väl ett par stora kunder som kom in samma dag och sa att du ska jobba för Växjö, du vet vad vi ska göra, vi ska börja köpa däck någonstans. Och fick lite hot och sådana här tråkiga grejer, alltså det är helt sanslöst egentligen, men samtidigt inte helt förvånande, det är så det funkar.
Ja, och Växjö ska vi säga, Växjö och Tingsryd är ju liksom inte, har ju inte varit
alltså man ska ju säga att givetvis Tingsryd har ju bland den mest genuina hockeykultur du kan ha, va? Det är ingen som kan säga någonting annat. Och Växjö hade ju alltså köpt ett par spelare med Christian Jakobsson i spetsen under sin väg uppåt, så jag förstår att de var jävligt uppretade, alltså det hade också varit. Men i alla fall, han hoppade av efter bara ett dygn på positionen. Det var inte värt det. Och då tänkte jag att det här är väl ett tecken i skyn. Och jag har alltid, jag är ju mestare, eller jag hade ju bara jobbat utan sportchef. Det hade ju de flesta gjort, det var inte många klubbar som hade sportchefer då. Då det fanns ju något sportråd eller något. Liksom. Jag hade ofta varit den som satt ihop laget. Och givetvis när man själv var liksom huvudtränare så gjorde man ju det. Det var ju tränaren som gjorde. Och tycker det är kul. Just den här dynamiken med vad som passar. Det har alltid legat väldigt väl för mig. Så jag ringde upp ordförande och vår klubbchef och sa att jag söker jobbet. Och jag tror att jag är jävligt bra. Och de visade sig vara smarta nog och fråga runt i spelartruppen, och alla sa att vi tror att det blir skitbra. Så då fick jag det jobbet. Och det var det bästa som kunde hända för mig i alla fall. Och det har väl visat sig vara ganska bra för klubben också. För det var ett vitt papper. Gör precis vad du vill. Och det älskade jag. Så min ambition var att göra Växjö Lakers till Sveriges modernaste klubb då. Det är väl fortfarande på sätt och vis, men då var det väldigt tydligt. Och jag håller fortfarande på med det.
Ja, du går in på din 16:e säsong som general manager eller sportchef då. Finns det någon skillnad i de där två sakerna förresten? Det är många som frågar det. Eller bara...
Språket. Mig veteligt så heter general manager, möjligtvis sportchef på svenska, och tvärtom då.
Mm. Det är inte de mer övergripande som general manager.
Det finns några svenska klubbar som har våldfört sig på den titeln, tycker jag, och gör det till någonting annat, men det är ju helt fel.
Mm. Sportchef fungerar bra.
Det fungerar bra. Ja. Eller general manager om det har den. Men om du har både en general manager och en sportchef, vilket vissa klubbar har haft, de får jättegärna förklara det för mig.
Mm. Vissa hävdar väl att de har sportchef närmare A-laget kanske, och en general manager som har mer övergripande över hela föreningen då, med damlag och juniorlag.
Ja, det är fortfarande fel.
Vad är det som driver dig?
Vinna. hela tiden.
Har du alltid haft bra självförtroende?
Ja, det har jag nog. I alla fall om du frågar om runt omkring mig. Jag tror inte att jag själv har känt så alltid. Det gör man kanske inte så mycket när man är yngre. Men det har jag nog. Eller självkänsla ska man nog kalla det.
Det är ändå bättre.
Ja. Ja, men det är väl. Jag vet vad jag kan och vad jag inte kan.
Alltså för supportrar oss i medierna så hamnar ju värvningar och lagbygger ofta i fokus när en sportchef bedöms. Men om du tycker liksom att, är det korrekt eller vad skulle du säga är en sportchefs viktigaste uppgift?
Ja, hans viktigaste uppgift är absolut inte att bara värva. Då får han antingen vara väldigt bra eller väldigt dålig för att det ska räcka. Det är ju egentligen vad som sker sen. Ofta sätter du ihop ett lag med, alltså det är ju väldigt sällan klart. Det behöver ju mer, du har ju potential i spelare. Det lämnar du inte bara över till tränarstaben, utan det är ett otroligt jobb tillsammans. Sen har du ju en stab, men att tränare behöver ju också coachas. De behöver ju också stöttning, de behöver också hjälp. Ibland stöttning, ibland får man vara på dem. Alltså, det är såklart så att det är ett betydligt större arbete som sker efter laget är sammansatt.
Du har haft, alltså, du är ju hyllad för dina värvningar. Du har haft en stor träffsäkerhet på många av dem du har plockat hit. Inte minst under säsong och sådär. Men även inför säsong. Men hur går det till när du värvar en spelare?
Det kan gå till på väldigt många olika sätt. Men jag hade någon styrelsemedlem som ville att vi skulle sätta ihop det och skicka ut våra sponsorer för att vi skulle få större förståelse. Jag sa att det vill jag absolut inte, därför att mina värvningar grundar sig mest på magkänsla. Och det vill man ofta inte tillstå, utan det ska vara fancy. Jag går jättemycket på magkänsla. Jag kollar såklart. Men jag vet vad för slags spelare jag gillar. Jag vet oftast vad för spelare vi saknar. Jag får en känsla när jag ser en spelare om han är en sån eller inte. Ja.
Pratar du alltid med spelare innan du värvar dem?
Ja, det skulle jag säga att jag gör. Men det är väl, alltså, många tror jag att som man ser om det är en bra kille. Ja, alltså de absolut sämsta killarna, de som är bäst på att porträttera sig som bra i de lägena, det är ett samtal. Så det är mer för att sälja in vår klubb. Det är ett säljarbete. Det är inte så mycket för min skull. Däremot så pratar jag mycket med folk runt omkring för att få reda på hur de är. Det lägger jag rätt så mycket tid på.
Och vi har ju, jag måste ta upp den där, alltså, Oskar Alsenfelt var jag och ser under några år där, det betyder oerhört mycket när ni tog klivet upp och så. Du måste berätta hur den värvningen gick till.
Ja, och ska väl säga det att ska vi inte glömma någon här. Vi gör ju ett jävligt stort jobb kring varje värvning vi gör och inte gör, att bygga profilen som jag kan ha en magkänsla kring. Och inte minst Patrik Hall som är den som gräver fram all stats och allting åt mig. Så att det är inte bara så att jag springer runt och har magkänsla på någon tv-sändning som jag ser över axeln, utan det görs ett jävla jobb på det viset.
Men när kommer hans bit in i statistiken? Ja, är det att du får kon på en spelare?
Ja, både och. Det kan vara jag, det kan vara han. Mm. Mest i 99 fall av 100 så är det någon av oss. Och sen så kolla upp det här. Se vad det ser ut som.
Ja. Så ni bollar ett namn till den andra och så... Ja. Tittar du på det du är bra på, han tittar på det han är bra på.
Han målar en bild av som han sätter ner på papper, liksom, en rapport.
Har du extremt bra koll på många spelare så att säga? Är du sån här som, skulle jag droppa ett namn så skulle du liksom kunna rabbla vad han är bra på och inte bra på? Så, eller?
Både och. Jag har kommit tillbaka till det där svartvita igen. Jag vet knappt var jag bor. Men jag har detaljminne, så jag kommer ihåg detaljer kring nästan alla spelare jag sett. Och där kommer magkänslan in. För mig är magkänslan att du jämför de detaljerna med, man är lik någon annan spelare som jag vet har varit bra. Ja, men han rör sig precis som honom och han gör sig, han gör så. Liksom gör man en kalkyl i huvudet över ungefär vad det verkar vara. Så jag har detaljminne, har jag. Sen är det inte alltid jag kommer ihåg ett namn eller någonting sånt där. Men
Tittar du på mycket matcher? Mycket hockey?
Ja, det gör jag. Tittar på väldigt mycket.
Är det en del av din arbetsdag på något sätt? Att du lite, ja, sitter och går igenom...
För så satt man väl kanske och grindade kvällarna igenom och liksom sova ända sändning. Sådär. Idag så lägger jag väl kanske mer på arbetstid. När allting finns arkiverat. Liksom. Måste ju inte se det live.
Ja.
Men absolut.
Finns lite andra verktyg idag än bara.
Ja, det är ju en otrolig skillnad. Det är ingen snack om det.
Vi har väl lite cliffhanger med Alsenfelt.
Ja, det blev det. Ofrivilligt
det.
Det var så att, jo, vi hade gjort en målvaktsvärvning. Vi hade värvat en kille som heter Martin Spångberg och det inte hänger ut honom på något vis. Det var en fin kille. Men som nog egentligen var i slutet av sin karriär, och så gjorde han ett satansår i Gislaved och verkligen var en stor talang från början. Spelat i Frölundas juniorer och gick väl hem till sin moderklubb där och fick ihop det riktigt, riktigt fast. Och vi värvar honom. Han kryper fram i efterhand att han funderade på att lägga av, men det var för stort för att tacka nej till. Och det stämde inte alls för den gode Martin. Det var inte alls bra. Och vi mötte Sundsvall hemma. Jag tror han släppte 3 första perioden. Sundsvall då var ett bottenlag i Allsvenskan. Ett lag vi bara skulle stå och slå. Och jag var så satans förbannad. Och då hade Jakob Hedin som en agent varit på mig tidigare på liksom försäsongen om Oskar Alsenfelt, att han har en klausul och han kan komma, han stod i panten då.
Ja, division 1 i panten.
Ja, precis. Farsan hans var sportchef. Kanske var det som var klausulen. Jag är inte helt säker på hur det var.
Jocke Tillgren.
Nej, men suverän kille. Jag hade faktiskt inte sett Oskar överhuvudtaget då. Men vansinnigt gick jag ner i periodpaus och ringde Jakob och sa, stämmer att han har klausul? Ring upp han och kolla om han vill komma. Och under tiden han ringde så ringde jag 2 killar som jag kände som hade spelat med Oskar. Så jag fick någonting på vem, liksom, vem är han? Och de sa, fantastisk kille. Det är liksom, det är en sån jävla kille alltså. Rätt bra målvakt också. Riktig vinnare och han hade gjort bra siffror och sådär. Han tar det rätt bra, då kör vi. Så det var klart till andra perioden börja. Det var ju lite speciellt.
Är det den mest udda värvningsstrategin du har haft?
Ja, men det får man säga. Det har inte gjort jättemånga sådana faktiskt.
Den här frågan har du fått 100 gånger och det är så svårt att svara på. Vilken värvning är du mest nöjd?
Ja, Oskar, jag är ju grymt nöjd med. Jag var sjukt missnöjd med att vi inte klarade av att behålla honom. Han gick till Modo. Men det är ju historia. Viktor Fast är jag ju otroligt nöjd med. Robban Rosén, jättenöjd med. Även om jag kan inte påstå att jag var själv om Robban Rosén. Det var ju innan jag var sportchef.
När han återvände eller när han kom första gången?
Nej, när han kom första gången. Men det är så svårt, för alltså det finns uppsidor med många, och sen ska man komma ihåg vad man har betalat för saker. Alltså Jack Drury är bland det absolut mest gynnsamma från alla håll och kanter. Superbillig, spelade jättebra, vi får NHL-pengar för han. Det är svårt att slå.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.